Ja, ni lyssnar som vanligt på Radio Tyresö 91,4 och jag som är programledare idag, jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu har jag med mig min kompis, grabben Bernt Karlsson.
Grabben.
Välkommen Bernt.
Tack så hjärtligt.
Och du har tagit med dig en kompis.
Ja, Alf Hasselgren.
Ja.
Ja, välkommen Alf Hasselgren.
Tack så mycket.
Du är en känd person för många i Tyresö och vi brukar vara så glada att du kommer på våra årsmöten på Tyresöradion.
Ja.
Och då har du kommit dit som representant för en förening, va?
Ja, hembygdsföreningen var det bland annat, ja.
Ja. Men idag så är det så att Bernt har ju berättat om dig och din familj.
Jaha.
Mm. Vi ska prata om Alfs föräldrar, Bernt.
Ja, visst.
Mm. Vad ska vi prata om då?
Ja, han var ju duktig politiker i samhället. Han var jobbarkompis med min pappa också. Han var spårvägare.
Ja, Alf, vad hette dina föräldrar?
Håkan Hasselgren.
Håkan Hasselgren. Han var politiker?
Ja.
Var det Socialdemokraterna?
Ja.
Ja. Men det var inte många som var så aktiva politiker, för ni bodde ju i Trollbäcken.
Ja.
Så att det var ett litet gäng gubbar.
Ja, det fanns ju, ja, det fanns inte så mycket människor här.
Nej. Hela Tyresö fanns det inte mycket folk.
Nej.
Nej. Och centrumet låg i Trollbäcken.
Det var det, ja.
Ja. Och vad hade de sina möten någonstans då?
Det var ett kommunalhus med Alléplan.
Men var det där de hade mötena även de som var politiker?
Ja.
Kommunfullmäktige?
Ja.
Det var ju bara ett litet rum.
Det var ett tvåvåningshus. Det var flera lokaler och källor.
Ja. Aha, var det så?
Mm.
Men innan dess då träffades de i Villa Flormonto. Det var en som, ja, han ägde den kåken. Han var politiskt intresserad, men var före Håkans tid, tror jag.
Ja, ja.
Var låg Flormonto någonstans?
På berget, ovanför skolan precis, den högsta punkten.
Just det, mellan Kumla skola och Alléplan.
Just precis.
Ja. Mm. Där låg det ett litet berg där vid motorvägen nu.
Det var sån där funkishus, en stor fyrkantig kåk.
Mm. Ja. Men dina föräldrar, vad jobbar de med, Alf?
Ja, han körde tåg.
Din pappa körde tåg?
Ja.
Mm. Ja. Hur kände ni två varandra, Bernt?
Ja, man såg ju varför. Han är ett par år äldre än mig.
Ja.
Men alltså, nog, min farsa, han var ju jobbarkompis. Farsa jobbade också på SL.
Jaha, var det SL alltså?
Mm. SS heter det, Stockholms spårvägar.
Aha, spårvägar. Var det spårvagnar då,
ja,
eller? Innan tunnelbanan?
De fick ju en tunnelbana under Slussen.
Ja.
Det var den första tunnelbanan.
Vilket år kom, pratade vi då om?
Ja, 40-tal, va? Tror jag.
Aha, ja.
Ja, han körde just de tågen där.
Ja, gjorde han det?
Ja. Ja.
Så han var med på de första tunnelbanetågen?
Ja,
ja. Ja. För det var väl ganska stort när hela tunnelbanenätet byggdes ut, va? Man har sett bilder på Vällingby.
Ja,
man byggde liksom en stad där ute. Ja. Vällingby, villastad och centrumet. Och man invigde när tunnelbanan kom och allt det där. Det var ju stort.
Mm, ja, visst.
Det var södra och norra tunnelbanan. De kom bara till Slussen och det fanns ingen sammanbindning. De gjorde tunneln under vattnet bort.
Aha.
Så kunde man åka hela vägen ända till Hässelby.
Ända till Hässelby. Ja. Och söderifrån, var startade tunnelbanan,
ja,
då?
Då var det väl Enskede. Och så Högdalen, Farsta.
Den gick till Farsta?
Ja.
Gick till Bagarmossen?
Ja.
Alla de tre linjerna gick alltså från början?
Fruvängen, de kom efterhand. Midsommarkransen där förbi.
Men så att din pappa jobbar också där, Bernt?
Ja.
Men han jobbar ju sen på Trollbäckens idrottsplats.
Jo, de har flera kompisar här i Trollbäcken. Ragnar Roth var en kille här. Han var också politiker.
Ja.
Men han kom över på kommunen här, IP'n då. Och så lurade han dit farsan. Så han slutade på spårvägen.
Aha, alltså det var mycket lättare att jobba nära sin, där man bodde. Ja, ja. Men Alf, hur kommer du ihåg din barndom?
Väldigt bra, tycker jag. Jag är alltså född i huset som vi bodde i.
Var någonstans bodde ni?
Vårlöksvägen.
Vårlöksvägen. Ett hus som dina föräldrar hade byggt själva?
Ja, det hade de gjort.
Ja. Vilket år är du född?
Jag födde 1937.
1937, ja, det är en aktningsvärd ålder.
Ja.
En bra ålder för en grabb.
Ja. Men de hade köpt tomten, hade de köpt 1927, och jag hade en syster som var född början på 20-talet, så de bodde där då.
Du föddes i huset, sa du?
Jag föddes i huset, ja.
Fanns det barnmorska då som kom hem?
Ja, den kom efter lång tid. Det var ju på, eftersom det var på vintern. Aha. Så var det besvärligt att ta sig fram också. För det, den som kom, den kom från någonstans längre bort. Ja. Så vi hade inte i Tyresö, typ. Jag tror att de hade längre söderut.
Ja, precis. Och det var väl så att det var inte så bra kommunikationer på 30-talet till Tyresö, va?
Nej, det gick ju några gånger om dagen bara.
Hur såg vägarna ut, Bern, på den tiden på 30-talet?
De var dåliga.
Ja, de var dåliga. Men hur, för det var väl inte, var väl lite kostigar här och där? Och...
Den stora Vändelsevägen, den fanns ju. Den hade kommit igång på 20-talet när gården stängde. Och bussarna kom igång i slutet på 20-talet.
Så det fanns en annan buss?
Ja, det gick ett par gånger om dagen i alla fall.
Men gick det att ringa? Om man nu skulle föda barn.
Ja.
Det fanns en liten växel, va? Telefonväxel. Vad hette de som hade växeln?
Ja, det var det fanns flera växelstationer här. Nedanför Hanviken var en växel.
Hette de inte Vifels, någon som hade telefonväxeln?
Nej, hon hade inte växeln.
Nej, hon hade inte växeln.
Nej. Hon bara tog hand om brandstationer.
Så
hade de taxi, va?
Men hade ni telefon hemma i ert hus?
Ja, vi hade telefon, ja. Så fort vi hade hus så blev det telefon också.
För det var stort att få telefon, va?
Ja.
Ja.
Det var en sån där telefon med väv då, vet du. Så man, det pinglade inne på, hos växeltjejen. Hallå, Hanviken.
Ja, just det. Så heter de. Jag vet att min mormor som var född 1901, hon skrek alltid i telefon. För hon var van sedan sin barndom. Att man ropar liksom. Så när jag ringde till henne nere i Fjällbacka så ropade hon hela tiden. Jag fick nästan hålla telefonen en bra bit ifrån. För så hon tänkte så. Men du då, Vårlöksvägen, sa att du var född.
Ja.
Var ligger den, Bernt?
Ja, det är bakom Södergården, Kärrvägen och så första till höger. Vårlöksvägen kommer från skolan.
Okej.
Okay. Förbi Jampaska villan där början.
Var gick du i skolan någonstans då, Alf Hasselgren?
I Kumla.
I Kumla?
Ja.
Och hur såg Kumla skola ut på den tiden?
Ja, den var ett hus bara.
Ett litet hus, va?
Ja.
För det här är också intressant. Bernt är duktig på att berätta om det här. För det var ju flera omgångar som Kumla skola byggdes.
Jo, den kom väl i slutet på 1800-talet, byggde den första kåken.
I vilken färg?
Den var röd.
Ja.
Men sen 1926, då bygger man till kåken.
Ja.
Och då var den gul.
Den var gul?
Det var farfar på Skogsäng och hans gubbar. Ja, 26 då på våren så fick de åta sig jobbet och... Det hade kommit så mycket barn i Trollbäcken då, så
ja,
gamla skolan räckte inte till.
En liten skola. Och då kände man alla barn, va? Eller hur, Alf? Man kände alla sina klasskamrater och deras föräldrar, va? För det var så få människor i Trollbäcken.
Ja.
Ja, ja. Ja. Litet samhälle. Men sen började då Carl Jynge, Hasse Jynges far, att stycka tomter.
Ja, det höll han på då.
Det höll han på med?
Ja.
För han var ju jättestor då.
Ja.
Han var ju lantmätare och styckade av hela Trollbäcken. Och då började sommarstugorna bli villor.
Mm.
Så det var en period när ni växte upp. Både du, alltså både du, Alf, och du, Bernt. När allting bara pluppade upp, va?
Det var färdigt när jag kom.
Var färdigt när du kom, ja.
Så att, jag kom ju 43, va?
Ja, men då var allting färdigt.
Ja, inte allt, men... Sommarstugorna började ersättas av villor då.
Ja.
På 30-talet började man bygga kåkar.
Men du gick i Kumla skola. Hur många år gick man där, Alf?
Ja, man skulle gå 7. Men när jag började så ville de inte ha med ettan längre. Utan då jag började i 2:an.
Du kunde läsa redan?
Ja.
Ja, just, för det var väl liksom bara en klass per årskurs, eller var det?
Ja, det var bara.
Ja, precis. Så de försökte väl se till att sätta ut det så bra som möjligt. Jaha, så då gick du i bara 6 år då i skolan?
Ja, jag gick till och med 4:an, tror jag bara. Sen gick jag in till Stockholm.
Aha, du fick åka buss in till Stockholm?
Ja, men sen efter det så gick jag, för där gick jag i 4 år.
Så du åkte in sen och fick... liksom att gå i skolan inne i stan.
Ja.
Var det vanligt att man åkte in till stan?
Nej, men det fanns några stycken som vi satt i, åkte in på varje morgon.
I någon slags... De bussarna, man har ju sett bilder på de bussarna. De ser ju fantastiska ut i den här gammaldags... Var de här gula bussarna, va? Eller de såg gula ut, de där bussarna.
Gula, ja.
Men hur funkar skolan då? Liksom, går man på låg- och mellanstadiet igen och så fortsätter man? Hur funkar det skolan då?
Det var ju folkskolan här först.
Folkskola? Just det.
Och sen fick du gå in till stan och hade du realskola att bygga på med. Och sen var det gymnasium efteråt. Då tog studenten.
Men, så folkskolan, var många år var det egentligen?
Ja, det var upp till 7 år.
Ja, 7 år. 6-7 år, ja.
Men efter 3-4 år så fick man hoppa in på realskolan. Då.
Man fick hoppa in på realskolan. Ja. Ja. Och sen, när man, sen gick man vidare till...
Det var gymnasium.
Hette det gymnasium?
Ja, det var då.
Ja, mm. Ja. Och då tog man studenten, yes, på gymnasiet.
Och sen var det högskoleutbildning sen efter universitet. Ja, alltihop där.
Vilken inriktning hade du då? Vad skulle det bli?
Det visste jag inte då.
Det visste du inte då? Nej.
Utan då tog jag studenten där uppe.
Ja. Och sen då?
Jo, när jag hade tagit studenten, då så skulle jag in på militärtjänst, så att säga.
Det skulle man alltid göra?
Ja.
Ja.
Och i avvaktan på det, då började jag här ute i Tyresö och jobba. Och det är här precis i stort sett jag.
Ja.
Han började alltså i skogen som lantmätare.
Här i skog? Det var skog i Bollmora?
Märkte du tomter?
Det var ju bara skog i stort sett. Man tyckte att man skulle ha några hus här ute. Man visste inte riktigt...
Hur marken såg ut?
Nej. Och då så startade det upp i mars. Då hade de ju en... som skulle sköta det här och ta det, gå runt med. Och han ordnade några. Och då, eftersom jag skulle in i militärtjänst på hösten.
Mm.
Så hela sommaren så gick jag med här.
Och vi var pinnpojke?
Ja, ja.
Hette det så, va? Man satte pinnar, så mätte man hade sig och höjdförhållanden och sånt. Mm. Och ritade kartor.
Ja.
Ja.
Och vi var 5 stycken.
Aha.
Som jobbade där. Och den som var chef, det var han som styrde naturligtvis. Ja. Han var och skulle mäta.
Ja, lantmätare.
Och sen så var det andra gick runt och med pinnar och såna här saker.
Ja. För här i Bollmora, här låg Myggdalens gård. Det var det enda som fanns här i Bollmora, va? Här där vi sitter nu, vi sitter vid Forellskolan. Då var det Myggdalens gård som låg här, eller hur, Bernt?
Yes, precis.
Ja. Så runt omkring var det bara skog.
Jajamän.
Och sen närmaste annan gård var Bollmora gård, som ligger var?
Ja, lite mer åt...
Willys.
Ja, precis där Willys låg.
Ja. Och sen fanns det Nyboda gård,
ja,
som ligger...
Det söderut, där nere med Nyboda skola.
Och Nypjärs gård.
Ja, också där med Nypjärs skola.
Och Petterboda.
Ja, men
det var, så det var ju liksom gårdar här?
Det var torp under gårdarna.
Ja, så resten var skog. Mm. Ja.
Och då skulle man ju mäta hur såg det ut här överhuvudtaget. Ja. Gick det och
bygga
här? Så att jag gick runt där och det var väldigt bra jobb.
Det var väldigt bra jobb.
Intressant.
Ja.
Jag cyklade hemifrån och ställde av cykeln där vi var förra dagen. Och så jobbade vi då och vid 12-tiden så åt vi. Ja, vi fick elda upp.
Ni gjorde brasa.
Brasa. Ja. Och sen så fortsatte man ända fram till 5-tiden eller någonting sånt.
Just det. Och båtlivet har Bernt skrivit som en punkt här. Bernt, varför har du skrivit båtlivet här?
Han hade en fin båt ett tag.
Den hade du koll på, Bernt.
Nej, han berättade.
Ja.
Jo, jag hade flera båtar. De var väldigt mycket ut på somrarna. Hela somrarna i stort sett.
Motorbåtar eller segelbåt?
Både
och. Och vilken sjö eller vilket vatten seglar du på? Eller åkte du båt?
Ja, jag hade inne i stan.
Alltså inne i stan?
Ja.
Du var inte med någon båtklubb här ute?
Nej, det var jag inte. För att min fru hade 2 bröder. Och de bodde inne i stan. Så vi la allihop inne i stan.
Någon båtklubb inne i stan.
Ja, ja.
Ja. Du är van vid Stockholms skärgård. Och seglar ni ut hit till Tyresö då? Eller var ni ute i... Hade du mycket kontakt med liksom båtlivet utanför Tyresö?
Ja, varje vinter så la jag ju den ute på Tyresö.
Att du gjorde det? Du hade upplägg där? Så. Ja. Ja, precis. Men sen var du också aktiv i Hanvikens sportklubb.
Ja, jag var ordförande där i flera år också.
Och om jag fattar rätt, för här på Tyresöraden har man ju faktiskt intervjuat flera personer som har varit aktiva i Hanviken. Mm. Bland annat Hasse Gynge var ju väldigt aktiv.
Ja då.
Lars Werner var väldigt aktiv. Så det har funnits många såna här, vad ska man säga, profiler som var aktiva i Hanviken. Mm. Hur kom det sig att du kom igång med i Hanvikens sportklubb? Vad var din sport?
Jag hade spelat lite fotboll, ja. Sen så var jag ganska många år ordförande i Hanviken, ja.
Aha, vad roligt. Ja. För det var den stora sportklubben från början, eller hur?
Yes.
Det var, då fanns det inget Tyres FF. Nej, det, var, det kom ju sen när Bollmora byggdes. Just och sånt. Va? Så Hanviken var ju först.
Mm.
Och, eller hur? Och Trollbäckens IP, det var ju idrottsplatsen, eller hur Bernt?
Ja, det var Alléplan först.
Och det just det, nedanför Alléplan, vid Gärdesvägen. Och sen var det då IP.
Just precis.
Ja. Och sen kom Bollmora-gänget.
Ja, de inkräktade.
Det blev de inkräktade. Men, så det har alltid funnits en tävling mellan Hanviken och Tyres FF.
Tyres FF var ju stor här.
Ja.
De grenade jag av sig.
Det var ju Hanviken som lyckades få fram en väldigt stor stjärna. Vem tänker jag på då?
Den flickan som sprang.
Den där lilla flickan som sprang. Vad du menar när Linda Haglund sprang på kvällarna runt där. Ja. Det var någon gång på, det måste ju varit någon gång på 60-talet som hon blev duktig. Hon var ju född 56. Mm. Ja, hon var ju duktig redan i början.
Yes. Mm. Långa ben.
Långa ben, ja precis. Men jag vet ju mest om att du har varit ordförande och väldigt aktiv i hembygdsföreningen Alf Hasselgren.
Ja, det har jag varit, ja.
Under många år?
Ja.
Mm. Varför gick du med i hembygdsföreningen?
Jag tyckte det var intressant, helt enkelt.
Och hembygdsförening från början, det var då när bröderna Magnusson också var aktiva.
Ja.
Ja, för nu är ju de också med. Idag är det Göran Sundgren som är ordförande, så det är lite nya människor. Mm. Berätta, hur var hembygdsföreningen? Vad gjorde ni?
Det var väldigt mycket.
Ja.
Och det var mycket många som var med.
Ja.
Så att det var väldigt intressant.
Handlar det väldigt mycket om slottet och kyrkan och gamla Tyres? Eller pratar ni mycket om Trollbäcken också?
Ja, det var ju från folk från både Trollbäcken och från Tyresö.
Det var det, ja.
Men det var väl förr Magnusson, var det hon Gunvor Boström Larsson?
Just det.
Det handlar väl mycket mest om Trollbäcken.
Hon var duktig på Trollbäcken. Mm, ja. Bernt, när gick du med i hembygdsföreningen?
Ja, häromdagen.
Ganska nyligen.
Kanske 5 år sedan.
Ja, för att en hembygdsförening hänger ju på att det finns medlemmar som kommer ihåg saker. Absolut. Så det beror ju lite grann på vilka man har med sig. Nu håller den på växer. Det är väldigt många som är intresserade faktiskt av hembygdsföreningen. Och nu är ju folk också intresserade av Bollmoras historia. Som ni kanske tycker är liksom, det var ju, byggdes ju alldeles nyss. Men det var ju många år sedan det byggdes.
Absolut.
Och säger man 64, tänker man 64, det var ju inte länge sedan. Men det är alltså 60 år sedan.
Just det.
Ja, så att det är många nu som är själva i 60-årsåldern. Det är ju liksom där de föddes.
Mm.
Ja, så att vår hembygd är ju inte bara Trollbäcken och gamla Tyresö.
Det där en grej med Gunvor Boström. Hennes föräldrar, de var ju med på Herrgården. Så de var ju statare och bodde i statarlängan på Kumla Allé.
Alltså gjorde de? Ja.
Och ni andra, alltså andra generationen. Och
det vore ju också väldigt intressant att höra om.
Mm.
Mm. Men Alstorp, vad ska vi säga om det? För det är också väldigt intressant. Det var ju torp som hembygdsföreningen fick ta över.
Det var ju ett gammalt båtsmanstorp. Och,
ja.
I fredstid så fick han väl sköta sin täppa där, men när de drog igång de var ute och härjade, då for han ut på sjön den där stackaren.
Ja, det, som tur var det i fred i 200 år, men nu kan man ju följa den här historien om Sverige på SVT och se att det var ett elände för folk, hur mycket de dog i de här krigen. Man nästan fick slut på män ett tag här i Sverige, ja. Du har skrivit remissinstans på kommunala förslag, Bernt, som en punkt. Vad tänkte du på då?
Jo, det var hembygdsföreningen vart det tillfrågan om det var grejer på gång här. Så Alf var med och diskuterade mycket de här ämnena.
Ja, ni fick frågor när kommunen skulle göra olika saker, vad ni tyckte.
Ja, det var ett väldigt, väldigt bra att prata med
kommunalråden och så. Ja, ja. För ni var ju aktiva. Och ni har också haft mycket studiecirklar och sånt, va? Om Tyresös historia i nutid.
Ja, just det.
Vad är det för någonting?
Jo, det var Alf kom och sa, vi måste hitta på förklara historien här. Vi bildar en studiecirkel. Vi träffas nere på Alby prästgård.
Jaha, det var då du kom med?
Nej, jag var med lite tidigare.
Ja.
I alla fall då så sa vi just vi skulle knyta ihop där då från Lagergrenan och slottet och markisen och hela det. Då var det ett gäng som skulle vara fram till markisens död på 30-talet.
Aha.
Då skulle vi fortsätta från 30-talet och fram här.
Ja.
Jag hoppar på det där från framåt då. Mm.
Från 30-talet och framåt. Ja.
Och då började jag nysta upp det här med ABN och alltihopa, Vännergren och hela det köret. Och mosaiken kom in i bilden här.
Just det, du kunde ju mycket om det.
Och det var intressant. Det var mycket forskning, man fick reda på allt möjligt. Men jag har som att lägga pussel. Jag var ju med i båtklubben i Vårnäset. Och den där Bosse Nyman, han speciellt. Han,
du kände ju honom där?
Ja, bara visste.
Ja, han var med i båtklubben där.
Mm. Och de gubbarna, de allihopa där nere vid båtklubben, de satt ju i bolaget där.
Jaha, han hade fått in dem.
Verkmästare, de var personalchefer och allt vad de. Alltså det är de här. De kände namnen på de här figurerna.
Så det var så, Bernt, du började intressera dig för historien, att du var med i den här studiecirkeln ihop med Alf och började gräva hur Tyres historia var.
Det spårade. Ja, absolut.
Blev det något resultat av det? Skrev ni ihop någonting? Eller?
Ingenting.
Ingenting, det finns bara i era huvuden.
Ja, det finns spridda grejer. Vi ska försöka dokumentera.
Ja, det finns ju några böcker som har skrivits. Bland annat så skrev ju de om Breivikshalvön, finns det en väldigt fin bok. Och kommunen har skrivit lite grann, och på kommunens hemsida finns det lite grann.
I skuggan av en markis.
Hur mycket kunde du om det här med markisen, Alf, när du började i hembygdsföreningen?
Jo, men man visste ganska mycket om Tyresö och så också.
Det visste man, ja.
Och dessutom, jag var ju väldigt mycket i Tyresö.
Gamla Tyresö, ja. Och då lärde du dig en massa saker om hela den historien också.
Ja.
För att du har skrivit just det här om Vackre Bosse och allt det där. Vackre Bosse, ta det lite grann. För att det här är ju en fantastisk historia, Bernt. För att det är det som gjorde att Bollmora blev Bollmora. Att det växte så mycket här ute. Det var ju egentligen en lurendrejare, skulle man kunna säga.
Ja, verkligen.
Tala om, vem var Vackre Bosse?
Det var en kille som kom upp från Hudiksvall, eller Sundsvall, va? Hans pappa var bokhandlare och tryckare hade han. Och han gav sig på att jobba i tryckeri, och han lärde sig det med tryckarstolen. Och sen kom han hit ner någon gång slutet på 40-talet i vårt gamla medborgarhus. Där var det lokaler i källaren. Där han tänkte han skulle starta tryckeri.
Aha.
Det var ett veckotidningen All som han skulle trycka upp. Och då med min morsa var hemma med mig då. Och då hade hon tänkt att jag kanske kunde få några deltidsjobb där. Men det där tryckeriet, det var bara 2 veckor. Va? Han hade inget tillstånd på det här.
Nähe.
Han fick ta sina pressar och flytta ut.
Oj, ja.
Och sen dyker han upp igen här sen efter några år fram på 50-talet. Och köper han på Vårnäset där en kåk. Där hade han också köpt en teknisk firma. Det var 5 man och de jobbade i källaren. Han bodde med sin fru i kåken. Och då fick de kontakt med Wennergren.
Just det. Axel Wennergren.
Axel Leonard Wennergren.
Ja, den stora finansmannen som hade... Vad var det han hade blivit rik på?
Han var ju dammsugarkungen.
Dammsugarkungen, det var ju stort då. För att på den tiden hade ju inte folk dammsugare. Det var ju dammsugarförsäljare som gick och knackade. Och det var ju liksom det man skulle lura på alla kvinnor, att de skulle ha en dammsugare.
Och de lurar på dem genom ett avbetalningskontrakt.
Ja, jag vet. Så dammsugarförsäljare var ju ett begrepp när jag var liten.
Ja,
när någon ringde på dörren. Så stäng dörren om det är någon dammsugarförsäljare, säger min mamma.
Det var dammsugare och kylskåp.
Just det, ja. Men, så att han blev rik på det där och hade mycket pengar. Han ansågs ju som en Wallenbergare på den tiden,
jo,
va?
Han var väldigt rik.
Väldigt rik, ja. Stora planer.
Mycket jorden runt. Han var Sydamerika, Nordamerika och Mexiko.
Och alla var jätteimponerade av honom.
Han lånade på sina aktier. Han visste inte vad han hade till slut.
Nej. Och då den Bosse, den här... Vackre Bosse som han kallade. Jag tyckte inte han var så vacker. Han lyckades tydligen slå i Wennergren någonting.
Jo, han hade ju sådana visioner, den där killen. Då Wennergren såg ju sin egen, som Bosse sa, sin egen avkomma nästan.
Ja.
Men det var ju 40 års skillnad på de här. Så Wennergren har ju kunnat vara farfar till Bosse.
Ja.
Så de duperade honom, för Benjen, han var lättledd, lätt övertygad. Mm. Ena projektet efter andra, och pengarna bara rullade. Och då till slut så startade de aktiebolaget ABN.
Som betyder?
Aktiebolaget Bo Nyman.
Just det, efter Bosse, ja. Ja.
De byggde kåken där uppe där Friskis och Svettis idag.
Ja, Friskis och Svettis. Han började bygga ett litet hus. Tog han inte även någon brandstation där från början,
ja,
eller?
Det var ett garage.
Ett garage var det?
Det var efter Ragnar Sjöberg.
Ja, det var där han började.
Där startade de. I källaren hade de dataavdelningen och så hade de snabbtelefon på övervåningen. Och sen bara efter något halvår så byggde de stora huset där.
Men innan dess hade de fått med sig kommunpamparna. Ja, för att de kunde inte börja här. För det de gjorde när de gick till Gunnar Gyllnert, det var att säga till honom att nu ska vi bygga ut det. Här ute ska det bli Silicon Valley. Här ute ska det bli teknisk utveckling här i skogen. Så nu måste ni bygga bostäder.
Precis.
Det var på slutet av 50-talet. 58 tog de beslutet, va?
Ja, det stämmer.
Och vad gjorde Gunnar Gyllnert då för att få till ett Bollmora?
Ja.
Han köpte ju mark.
Jo, han köpte utav slottet, ja.
Ja, han gick till markisen.
Ja, med en kasse pengar.
Med en kasse pengar. Och så började han bygga vad då?
Ja, då började man bygga Sikvägen.
Ja, och samtidigt byggde man det som kallas idag Masten. Det har kallats, från början kallade jag det för LM Ericsson, men innan dess var det ABN som byggde det. Och efter det var det C3L och nu är det Engelska skolan. Så att det huset har många namn.
Ja,
buss och platsen heter Masten.
Ja, Masten, vad fan heter det Masten för egentligen?
Ja, för det var ju en telefonmast, va?
Nej, det var en radiokommunikation.
Var det var? Ja.
Och längden på den här masten, det berodde på att man skulle ha optisk kontakt mellan Midsommarkransens telefon.
Ja.
Det var ju teletorn där, va? Och för att mäta den där höjden, då ställde de en kille på torntoppen i Midsommarkransen med en kikare. Och sen hade de en vätgasballong, en röd.
Aha.
Då stod han här på planen och så hissade de upp ballongen. Ja, nu ser jag ballongen. Och så mäter de snörslängd.
Så högt måste man bygga masten,
ja,
för att kunna skicka en signal.
Precis.
Ja.
Och masten stod i det där garaget, står det då.
Ja.
Mm. Men busshållplatsen heter Masten.
Ja. Och det var ju här som var starten på Wennergren då, som satsade alla sina pengar, eller alla sina pengar, han satsade mycket pengar på att ABN skulle byggas. Och vad hände? Berätta om mosaiken då, så att alla kan höra den historien. Det var länge sedan vi berättade den. Jag har tänkt många gånger här på radion. Men vad hände då? Var entrén skulle smyckas med?
Jo, de skulle ha ett VIP-rum i entrén där för sina presumtiva kunder. Då skulle man presentera ABNs produktkatalog. Då gick de till en konstnär i Tyre som heter Björn Jonsson. Han bodde med bussgaraget i Öringen. Han hade gjort ett sån där mosaik på Tyres skola tidigare.
Jättefin, som fortfarande sitter där.
Mm. Fantastiskt. Och så bad de honom att tänka på hur de skulle sno ihop det. Han fick alltså lite reklambroschyrer och lite grejer. Och det gjorde han en skiss och han fick godkänt av Nyman och kompani. Och så började han på 1960, vad sa vi, 61, på våren i april. Och så sitter han och limmar mosaikbitar direkt på väggen i den där lokalen. 75 000 bitar var det till slut.
Vilket konstverk!
Det var 12 kvadratmeter hela väggen där.
Ja, och vad visar det där fantastiska konstverket?
Ja, ska du ta en timme till på?
Nej, men du talar om lite grann. För jo, det var ju visionen om Bollmora.
Ja. Jo, visst. Då ser man det konstnärligt, det som tre sektioner. Den högra biten, det stackars jordklotet och utan teknik. Och de åker båt och flygplan i princip. Och sen mitt i alltihop är en korridor mellan blixtar, ser det ut som. Och där är alltså hela ABNs produktkatalog.
Ja.
Från sjukhus och sen är det teknik, telefonist och så sitter en läkare längst med en dator.
Ja.
Han opererar med dator och sitter med röntgenapparater.
Alltså det är egentligen en enorm framtidsvision.
60 år så är det sånt där.
Ja. Och sen gömdes den, och det finns det fler program om där man kan veta hur du och din kompis
Kjell Springer
lyckas få fram den här mosaiken. Visste du om den här mosaiken, Alf, från början? Såg du den när ABN, var du i huset där
Jag var nog inte inne där.
Nej. Nej. Har du sett den nu när den kommit fram?
Ja, ja,
ja. Ja, det är ju fantastiskt. Mm. Ja. Och det är ju en del av hembygdsföreningens möten. Det är som är roligt nu. Mm. Det är att man nu låter till exempel den här mannen Bernt Karlsson stå där och berätta om både gamla Trollbäcken och har visningar på mosaiken. Mm. Och det kommer mycket folk att titta,
ja,
på det.
Vi kan ta 30 åt gången.
30 åt gången.
Det är Charlotte Gyllner som är med. Hon
i kommunen.
En, ja, ja. En duktig flicka. Ja.
Vad har du för fantastisk karta framför dig, Alf? Eller bild, menar jag.
Jo, det här är det första husen som byggdes här.
I skogen?
Och jag bodde här.
På Bolmaravägen. Heter det, va?
Just det.
Det heter Bolmaravägen, den ett av husen där.
Ja, ja. Och det var det första huset som byggdes överhuvudtaget.
Du fick en lägenhet där?
Ja.
Ja.
Och det var precis färskt.
Och du och din, hade du gift då redan?
Jag var gift där. Men,
fick ni barn också där?
Nej, jag fick inte barn där.
Nej.
För att, men det här fanns ju inte alls.
Sikvägen fanns inte.
Nej, men det där kom först.
Ja. Ja. Om man då ska förklara för folk, om man åker in vid OK-infarten kan man säga, så är de första kåkarna på höger sida, det heter ju Bollmoravägen. Mm. Det är på vänster sida, det här långa, långa huset, det var ju Sikvägen. Vi som bodde här, vi kallar ju allting för Sikvägen. Vi kallar även de där husen för Sikvägen. För Bollmoravägen har ju gått ända från de där husen, ända bort till Pluto. Så allting är ju Bollmoravägen. Så att det är svårt att säga. Men de där husen, de var gröna från början, va? Och det var ju fina lägenheter.
Det var Skånes kåkar tvärs över gatan där.
Var de gröna?
Var de gröna?
Ja. Aha. Och det var väl små lägenheter i de här husen, va? Det var ganska mycket folk som fick plats i de här första husen.
Ja, det var tre rum.
Var det tre rum?
Tre,
ja.
Rum, tror jag.
Ja. Och vilket år flyttade ni in där? I början av 60-talet måste det varit, va?
Ja.
Ja. För det började byggas där. 58 beslutade man om det här, vad jag vet. Och sen gick det väldigt fort. Ja. Och vi vet ju att vi har haft en kompis här, Frigga.
Ja, just det.
Som har berättat att han körde lastbil med sanden som åt gynge. För att se till
vägbyggarna.
Att vägbyggarna.
Mm. Den sanden kom ner från gropen i Jordbro.
Det gjorde den, ja.
Sand fram och tillbaka.
Ja, det är roligt. Och det här fotot lägger vi ut, tycker jag, för det är väldigt fint, det här fotot. Alf, du har ju med en massa papper, för du har ju stått och hållit föreläsning om Trollbäckens historia. Mm. Mm. Du har ju med en massa fina papper här, och det som är fantastiskt, tycker jag, med Hembygdsföreningen, det är att ni har ju dokumenterat. Och du har hållit föredrag just om Trollbäckens historia, eller hur, Alf?
Ja, jag har talat mycket om det här. Och det här har jag använt vid något tillfälle.
Ja, vad roligt, ja. Mm. Och det har ju varit ganska välbesökta möten när man berättar om historien, va?
Jaha.
Ja, det är ju fantastiskt kul. Är det någonting vi ska tillägga, Bernt, du som har dragit ihop det här mötet?
Jag tänkte vara nyfiken på din familj.
Men vad gjorde din mamma? Jobbade hon?
Nej, hon var hemmafru.
Ja, och man klarar sig bara på att din pappa jobbade.
Ja.
Ja, ja. Men din pappa jobbade kvar på vad sa ni, SL?
Stockholms spårvägar.
Stockholms spårvägar hela sitt liv?
Ja, det gjorde han. Inte sitt liv, men tills han blev pensionerad.
Ja, till han pensionerade
sig. Han pensionerade sig lite tidigare.
Ja, men det kan ju inte vara någon jättehög lön. Men ni klarar alltså på en lön då?
Ja.
Ja. För man levde inte lika expansivt som man gjorde idag, va? Man hade äppelträn och tog hand om äpplen och allt möjligt sånt, va? För nu är det fascinerande, tycker jag. Förut hette det palla äpplen, för då var äpplen någonting fint man kunde palla. Nu ligger på höstarna så ligger alla äpplen. Ingen behöver palla något äpple i Trollbäcken. Ingen plockar äpplena från träden.
Man matar rådjuren.
För det var, man levde väl lite mer sparsamt.
Ja, och under kriget då hade vi ju två tomter.
Ja, vad odlade ni för någonting?
Potatis nästan bara.
Ja. Visst var det så, man odlade potatis, hade man hallonbuskar och vinbär, ja, och allting sånt?
Allting sånt. Ja. Det fanns allting.
Allting?
Ja.
Och så syltar man och saftar man?
Ja.
Hade ni kaniner också?
Kaniner hade vi, ja.
Hade ni kaniner under kriget?
Mm. Ja, vi hade 100 kaniner ungefär.
Hade ni 100 kaniner?
Ja.
Och de slaktade man åt?
Ja.
Det var liksom mat?
Ja.
För de förökar sig så bra så att det var inget problem. Det har ni rätt i. Vi som nu väntar på ett nytt krig, vi kanske ska lära oss att köpa kaniner. Höns brukar man ju tänka att det är väldigt bra. Hade ni höns då?
Ja, det hade vi.
Ägg?
Och vi sålde alltså, och sålde ägg och alltihopa.
Vi sålde ägg och sånt? Ja. Och sålde ni även kaninkött?
Ja.
Ja, hur smakar kanin, Bernt? Har du käkat det?
Jättegott.
Är det? Det smakar som kyckling, säger de.
Jag vet inte, jag kommer inte ihåg.
Hade ni också kaniner?
Ja,
under kriget?
Ja. Hos morfar och mormor. De hade inte så många burar, kanske var 10 burar. Man hade alltså bara en kanin i buren.
Ja, en var.
De kunde inte vara ihop.
Nej, för då gjorde de nya kaniner.
Ja, då slogs de mot
andra. Slogs eller och gjorde nya kaniner, beroende på om det var honor eller hanar. Men 49, hur gammal var du då när kriget slutade?
Ja, då var jag bara 5 år.
Ja, så du har inte jättemycket minne. Nej, kanske nej. Trevliga kaniner.
Jag bara ljuger.
Ja.
vi hade nog mellan 100 och 200.
100 och 200. Ja. Men det måste vara ganska kul, va? Som barn.
Ja, för det första hade vi ju 2 tomter.
Ja.
Så att där kunde de gå runt. Och,
burar, ja.
Och bur, ja, och så man satte man dem och då flyttade man.
Man flyttade buren så de kunde äta gräs och sånt själva.
Ja.
Ja, ja. Ja. Och på vintern, hur överlevde kaninerna då?
Nej, då hade vi sålt.
Då sålde ni av dem?
Ja. Ja.
Och sen var det bara...
Vintern hände vi bara, kanske bara en... 20
kaniner
nere i huset. I källaren.
I källaren. Och sen nästa vår satte de igång och göra nya kaniner.
Ja, det gick rätt fort.
Alltså jag tycker det här, apropå det här med, det brukar man ju tala om för folk, hur de ska överleva. Nu fick jag en ny idé. Jag har alltid tänkt att vi ska skaffa höns om det kniper. Men kaniner har jag aldrig funderat på.
Nej. Jag har sparat 2 stycken Nej. Avelsdjur.
Och... Ja, 2. Och det verkar inte vara sådana problem med inavel heller. Nej. Vad bra.
På vintern hade vi nog en 25 i källaren.
Så det var någonting du lekte med när du var liten? Eller brydde man sig inte om dem?
Nej, jag lekte faktiskt sen mest när de var ute.
Jaha!
Ja. Då kunde jag leka där.
Och jaga dem?
Ja, nej, men man kunde krypa in i dem. Ja. När man var liten så gick det att krypa in.
Ja. Men du var ju väldigt liten under andra världskrig. Du var ju 7-8 år när kriget slutade. Kommer du ihåg de här åren, hur det var när det var krig i världen?
Ja,
hur kändes det som barn?
Det var naturligt att det var bara så att man...
Man tänkte inte så? Man, som barn anpassar man sig?
Ja.
Man äter kaninkött och, och blir glad när det kommer... Jag vet, min mamma berättade om det här med bananer. Ja, när kriget var slut. Hon hade sett fram emot... Alla pratade om att det var så gott med bananer. Då kom den första bananbåten. Så fick hon smaka en banan. Hon blev djupt besviken. Hon tyckte det var överreklamerat.
Mm. Och så fick man corned beef också.
Ja,
konserverat kött.
Ja, det var ju fint. Det var ju fint. Ja, men vad trevligt. Är det något annat vi ska prata om? Tycker vi?
Vi hade också i källaren hade vi en jättestor...
En mangel.
Mangel. Mm. Och det var väldigt bra att ha för att vi hyrde ut. Dit kom, det var inte många som hade mangel.
Ja, för i Trollbäcken fanns det fullt med tvätterier, eller hur? Ja. Det var så man försörjde sig i början av 1900-talet i Trollbäcken. Mm. Att man tog hand om stockholmarnas byk, som det hette, deras smutstvätt. Mm. Det kom båtar hit ut med smutstvätt. Mm. Och så fanns ett
hästevagn
också, och båtar tror jag, har jag hört.
Ja, Tyresö kanske.
Nej, jag tror de kommer vid Dreviken, har jag hört.
Ja, det kan ha.
De kommer vid Dreviken till tvätterierna.
De kommer järnväg, vet du, till Vega. Ja. Då lastar man om till båt och kör dem över.
Så var det. Ja, för det har jag hört i andra program.
Det
och tala om vad de stora tvätterierna hette i Trollbäcken,
ja,
Bernt.
Det var Ringströms och det var Sjögräns.
Ja.
Och så var det då Gustafsson i Vreten och så var det Bonde Anders i Hanvik.
Ja. Och sen lika längs Gudeå var det fullt med tvätterier och torklader. Och då behövde de manglar. Så de hyrde in sig hos din mamma då i källaren.
Det var ju så att väldigt många hade så att de kunde tvätta.
Ja.
Men de måste mangla.
Ja. Hur tvättar man egentligen? Det har jag aldrig förstått. Gick man ner i sjön och tvätta eller tvättar man i stora tvättmaskiner?
Nej, det var
en pannmur, vet du, elda. Det fick man stå och byka där med med spade. Och
man stod och kokade tvätten i stora kärl.
Så tvättbred och gnugga på som skiffel. Vet du, så han...
ja. När jag var uppe här i dalen, då har våra grannar en gammal tvättmaskin. Det vill säga ingen tvättmaskin, utan en trägrej som gungar fram och tillbaka. Som man liksom ungefär som... Det åker runt tvätten i den där.
Ja,
och så har man under som man värmer. Så man kokar och sen så... Jag vet inte, det är en gungar i alla fall. Ja. Någon slags... Ja, ungefär som en... Ja,
de hade ju tvättvaggar också, en fyrkantig låg.
Exakt, tvättvagga heter det.
Ja,
tvättvagga heter det.
Man hade handtag och så.
Ja, exakt så.
Och skaka fram och tillbaka.
Och den har vi fått använda för trasmattor.
Ja, oh, perfekt.
För den är väldigt bra för trasmattor, för det är väldigt svårt att tvätta dem när man har en stuga.
Är den tät och så inte läcker den där?
Ja, det vet jag inte, men vi har tvättat i den. Och sen sköljer man i sjön.
Så ja.
Ja, för det gjorde man. Man sköljde och hela Trollbäcken var full med lut.
Ja,
för är, lut var tvättmedlet.
Ja, Ringström och Sjögren, de släppte ut sitt skitvatten. Det var inte badbart på flera dagar.
Nej. Men det kommer jag ihåg. När jag var liten, jag är uppfödd i första 7 åren i Rågsved. Då hade vi gaspis. Min mamma hade en stor sån här gul emalje.
Gryta.
Och där kokte hon våran tvätt. Och så hängde hon i badrummet på någon sån här ställning. Så hela tiden stod det någonting och kokade i köket. Man kunde bränna sig, för det kommer jag ihåg att man brände sig som liten. Och sen när vi kom till Bollmora, då tyckte hon det var fantastiskt med tvättstugan som var på riktigt nere i källaren. Och sen var hon väldigt imponerad av Surf, hette tvättmedlet va? Var det med... De blå...
Lite grynigt.
Det var något små... Alltså det var någonting fint.
Salter.
Ja, jag vet inte. Hon var i alla fall imponerad av tvättmedel, vet jag.
Men vet du det? Ta två matskedar Surf i maten, kan du skita i disken.
Ja, nej, men det var ju liksom... Kvinnorna blev väldigt glada att man... Det var ju slit det här med tvätt.
Mycket.
För din mamma hade fullt upp fast hon var hemmafru. Ni var två barn, sa du, Alf. Det var du och din syster.
Ja.
Ja. Och det var ju fullt upp. Mm. Och din mamma Bernt hade också fullt upp med en liten rackarunge som Bernt Karlsson.
Jag var en liten snäll pojke.
Men jobbade din mamma Bernt?
Nej, från början var hon hemma.
Ja. Men man drygade ut saker med... Man odlade, man syltade, saftade. Mm. Man skötte massa saker som gjorde att man levde billigare.
Mm.
Ja. Så det var inte bara att man satt hemma och rullade tummarna.
Mm. Nej.
Men... Alf Hasselgren, du ska ha tack för att du har varit så aktiv i hembygdsföreningen. Att du har varit en av de pelarna kan man säga i Hanvikens sportklubb. Det är väldigt viktigt också att vi har haft en bra sportklubb. Så jag får tacka dig för att du kommit hit.
Mm, tack.
Och Bernt, jag får tacka dig att du tagit med den här grabben. Du får gärna dra hit fler gamla kompisar där vi berättar om förr. För att minnen kommer och går när man ska försöka få tag på dem. Eller hur?
Utmärkt.
Ja. Och jag som har försökt att liksom reda en historia som inte ens varit med om. Jag heter Ann Sandin Lindgren och ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4.